fortsätter med salmen 331. Så tag nu mina händer och led mig. Salmen 331. Därefter talar hens tänder upp.
Ja, tack för invitationen till att komma hit idag och dela Guds ord med er. Det har jag sett fram emot. Tänk vad härligt att vi har Guds ord ibland oss. Att vi kan dela det med varann. Tänk vilken välsignelse det är att få dela det här med er. Det har jag sett fram emot. Jag har inte valt att predika utifrån en text och så liksom gå igenom det, utan jag har egentligen flera olika små bibelbitar som vi ska hoppa runt i. Vi ska bläddra runt en del i Bibeln, så det är ju en fördel om ni har med en egen bibel så ni har möjlighet att följa med. Mycket av det som jag tänkte säga, det har redan Harry sagt. Men nu får vi kanske andra bibelord som belyser samma sak. Det är det som är så mäktigt med Guds ord. Han visar oss gång på gång på olika sätt vad han vill med oss. Vad han har för vilja med oss och våra liv. Det visar han oss på olika sätt så att alla har möjlighet att förstå. Om jag ska ge ett tema eller en överskrift för det jag ska säga, så blir det väl någonting i riktning av mission. Hur lever vi som kristna? Hur ser det ut i dagens samhälle? med kristen ton. Hur vill Gud att vi ska förmedla och hur ska det gå till att vi kan vara redskap i hans hand? Men innan jag börjar predika så tycker jag om att vi lägger den här stunden i Guds händer igen, så nu knäpper vi händerna och ber. Gud och far i himmelen, vi tackar dig för ditt ord, att vi har det mitt ibland oss. Vi tackar dig för din rika nåd över oss. Tack att du ser till den ena. Att du inte ser oss som en grå massa, men att du ser oss som enkel person. Du är den som vill i kontakt med oss, in och in. Du tar hand om oss in och in. Du vet vilka tankar och funderingar som rör sig i den ena. Och du bryr dig om den ena. Det tackar vi dig för. Och nu ber vi om att det inte ska vara mina tankar och funderingar som kommer fram. Men att du vill använda mig som ett ödmjukt redskap. Så det är ditt ord, din vilja som kommer fram. Gud, vi kan inte själv tro utan det är dig som skapar tron i hjärtan. Och därför så ber vi om att du vill, som vi sjöng i första salmen, tända din eld hos oss. Du vill skapa i våra hjärtan det som vi inte själv kan skapa. Tron. Den levande tron som för till själarnas frälsning. Vi ber om att du rikt vill ösa och ge var och en någonting att ta med hem. I Jesu namn. Amen. Vi kallar oss en väckelserörelse. Och jag vågar säga vi. Och inkludera mig själv. Vi kallar oss en väckelserörelse. Det är ju ganska länge sedan att det har varit den här stora väckelsen som lästerianerna är kända för. Vilket betyder att nu, om man skulle starta om på nytt, Luleå Frisforbund, om man ställer frågan, vad är det som kännetecknar oss? Så kanske det inte längre är så att man säger Luleå Frisforbund, lästerianerna, det är där var folk omvänder sig i mängder. Det är ju härligt att läsa om hur det har gått till historiskt. Folk har blivit mött med evangeliet. Det är det som är Guds kraft. När en människa hör om genom ett möte med Gud i hans ord vem människan är, syndig, oren i sig själv, och vem Gud är, att Gud han är helig, han är den som inte tål synd, då förstår vi att dessa två, den syndiga människan och den heliga Guden, inte kan förenas så som jag är i mig själv. Och in i det mötet, då kan ju då Gud förmedla budskapet till oss om mellanmannen, om Kristus, honom som har dött för oss. Vad är det som händer i väckelsetider? Jo, det är att människor kommer in i ett möte med den heliga Guden och får se sig själv avslöjat. Och vad händer då? Jo, då växer glädjen i hjärtat över att jag får höra Jesus till. Jag är en människa som i mig själv inte kan det som Gud han kräver. Men Gud har i sin stora nåd skänkt mig sin son, och han har gjort allting för mig. Tänk vad stort. Sådan börjar en väckelse när vi ser på den stora skaran son som vi känner till det i lestidianismens historia. Och så börjar det för den enkelte person i mötet med den heliga guden. Vi avslöjas. Och Gud, han räcker oss sonen. Han räcker oss Jesus. Se, här är Guds lam. Här är den som är slaktad för dig. Det får du ta emot. Och då växer det fram en glädje i hjärtat över att få höra honom till. Det kan vara ganska nedslående att se hur det ser ut idag. På gamla jobbet var det en av mina kollegor som skrattade. Han hade hittat en sajt på nätet som hette kyrkoavgiftningen.se. Alltså en sajt där man kunde gå in och så kunde man fylla i sitt namn och personnummer. Och så kostade det en viss summa och så helt automatiskt så kunde man lämna Svenska kyrkan. Han tyckte det var så fantastiskt, denna kollega, så han beställde hem klistermärken och monterade i bakrutan på sin bil. Tänk vad roligt, kyrkoavgiftningen, sa han. Och det är ju den tendensen vi ser. Strax efter andra världskriget hemma i Danmark så ansåg man att mellan 10-15% av alla i Danmark, de gick till kyrkan varje söndag. Jag har inga siffror på hur det är idag, men kanske 1%. Och vi vet ju vilken förkunnelse som finns i många kyrkor idag. Gud, han är snäll. Han är inte helig som ni säger, han är snäll. Synden är inte ett problem. Du ska se, när vi når slutet så klappar Gud alla människor på huvudet. Det ska nog gå bra. Välkommen in i himlen. Du har ju levt förnuftigt. Det är den bilden som oftast förmedlas av Bibelns Gud. Honom som änglarna tillber, vi läser om det i Uppenbarelseboken. Genom att de sjunger helig, helig, helig är Herren vår Gud. Det har vi glömt idag. Nu är Gud, han är den som ska lösa problem. Helig. Ah, han är ju kärlek. Jesus, han kallar sig själv det levande vattnet. Och hur står det till idag? Det levande vattnet, honom som bringar oss liv och frälsning. Jesus, han hade ju ett möte med en kvinna vid en brunn, kommer vi ihåg. Och där sa han om sig själv, jag är det levande vattnet. Den som dricker ur källan, det levande vattnet, han ska aldrig mer törsta. Då är det min bön att även om det ser ut som om att källan har blivit till en liten bäck bara, det är knappt att vi ser det här strömmande vattnet idag i det samhälle som vi lever i, så är min bön i hjärtat att jag förstår där vattnet flöder fram. Att jag får ösa ur denna källa. För det är en förutsättning att jag gör det. Och det är en förutsättning att du gör det. Om du ska kunna räcka vidare detta vattnet till andra. Vi kan inte springa runt med en tom vattenflaska och tro att vi kan släcka törsten hos dem som behöver. Vi måste varje dag, som Harry också var in på det, ta till oss av det här levande vattnet. Guds ord. Vi kan inte leva. Vi kan inte bevaras. Vi kan inte utföra den gärning som Gud har kallat oss att utföra. Om inte vi lever i ordet. Ta till oss skriften. Lyssna på Herren. Och dricka detta vatten. Jag tror Harry han nämnde också att evangeliet det kommer av det som hörs. Eller så står det åtminstone i danske Bibeln. Tron kommer av det som hörs. I svenska Bibeln är det formulerat så här. Och nu läser jag från Romarbrevets 10 kapitel, vers 17. Alltså kommer tron av predikan. Och predikan i kraft är Kristi ord. Tron. Det är ingenting som jag själv kan fatta ett beslut om. Att nu vill jag pressa fram tro. Det står ju i Bibeln, den som tror och blir döpt, han ska frälsas. Ja, men då samlar jag väl alla krafter jag har och anstränger mig till det yttersta. Och så producerar jag tro, för det vill Gud ju ha. Nej. Tron kommer inte genom min ansträngning, utan tron kommer av predikan. Eller som det står i danska översättningen, är det som hörs. Det vi får ta emot. Det är det som väcker tron till hjärtat. Det är det som gör att det jag har här uppe i skallen, som är kunskap om Jesus, det flyttas ner i hjärtat och blir till tro. Det är Gud som verkar detta i mig. Och det är Gud som verkar detta i dig. Så lägger vi märke till att det står att troen kommer. Troen kommer. Det är nutidsform. Jag vet inte om du kommer ihåg hur det gick till när du kom till tro. Eller när du gjorde bättring i Danmark, så brukar vi säga att man kommer till tro. Kommer du ihåg hur det var? Hände det plötsligt? Eller var det någonting som sakta växte fram hos dig? Ja, vi har nog alla olika historier att berätta där. Men ingen av oss kan säga att tron kom till mig. Punkt. Nu har jag liksom gjort den biten klar. Nu kan jag bocka av på listan. Jag kom till tro den gång. Nu är den biten klar. Jag behöver inte oroa mig nu mer. Här står det, tron kommer. Det är alltså en vidblivande process. Någonting som är kontinuerligt. Tron kom den gång. Den kommer idag. Och tron ska också komma till oss imorgon. Genom att vi håller fast vid ordet. Genom att vi lyssnar på predikning. Genom att vi hör och tar det till hjärtat. Tron kommer. All sann omvändelse, all sann väckelse, all sann bättring, det börjar med ett möte med den heliga Guden, så som han har uppenbarat sig i sitt ord. Sen är det ett vers också i Petrus brevet som vi har varit till nu här. Nu har du haft sin predikning. Andra Petrus brev kapitel 3 vers 8 som jag tänkte att jag vill lyfta fram. Och det är ett avsnitt som bär överskriften Kristi återkomst. Och där står det så här. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år. Och 1000 år är som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom att han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Tänk, redan på Jesu tid, eller kort efter Jesu död och uppståndelse, så säger Jesus till lärjungarna: nu lever vi i den sista tiden. Nu är det den yttersta tiden, och ni ska veta att snart så ska jag komma tillbaka. Och lärjungarna, de trodde detta ord rent bokstavligen. Så de förberedde sig och tänkte: det rör sig om några dagar, så kommer Jesus tillbaka i syn. Och så ska han hämta hem de sina. Och så väntar de, och de väntar, och de väntar. Vi väntar idag. Det har gått 2000 år. Fortfarande så är vi i den sista tiden. Och det står här att en dag för Herren är som 1000 år. Och 1000 år som en dag. Och så börjar folk skratta. Icke troende, de ställer frågan: varför dröjer han, din Gud? Har han glömt bort sitt löfte? Nej, det har han inte. Nu ska du få höra varför han dröjer. Nu ska du få höra, för det står här i ordet. Det finns en anledning att Jesus inte har kommit tillbaka än. Och det är att Gud, han har tålamod. Han vill inte, som det står här, att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Han vill att fler ska nå målet. Han vill att fler ska få en plats i det himmelska riket. Vi vet ju utifrån skriften att just i denna stund, när jag står här och ni sitter där, så håller Jesus på med att förbereda en boning åt oss. Och vi vet att det står: i min faders hus finns många boningar. Och Gud, han vill att fler människor ska nås med evangeliet om Kristus och hans försoningsblod. Och därför så dröjer han. Han har tålamod. Det kan lätt bli så för oss att eftersom att Gud, han visar tålamod, att eftersom att Gud, han dröjer med att göra det som han har lovat oss i sitt ord att han ska göra, så tappar vi modet. Vi börjar flytta fokus. Plötsligt så blir det så viktigt allt möjligt annat för oss. Oj, vad jag känner till det här in i mitt eget hjärta. Jag kan sitta här på bön. Så kan jag nicka och tänka: ja, det är sant. Predikanten, han förkynner att Jesus, han är död för din skull. Åh, det är fantastiskt, tänker jag. Så tänker jag inte så mycket mer på det. Så förkynner predikanten att den som inte har sonen, han har inte livet. Det betyder att den som inte vill följa Jesus, han ska gå förlorad. Ja, tänker jag, det har jag hört så ofta. Det är ju trist att inte alla får komma till himlen, tänker jag. Så säger predikanten amen, och så blir det fika. Och då kan jag sätta mig in vid bord och prata med goda vänner om husrenovering. Och vilken ny bil jag ska köpa. Hur går det på jobbet? kommer Luleå Hockey att ta sig till slutspel? Jag tappar fokus. Jag fattar inte vem jag själv är. Jag ser inte den verkligheten som den helige Guden ser. Jag fattar inte att min granne hemma i Ljungbyn, han vill inte ha någonting med Jesus att göra. Han ska tillbringa, om inte han omvänder sig, en evighet under Guds vrede och dom. Det är sanningen. Om han inte omvänder sig, det är verkligheten. Vi bläddrar till Lukas kapitel 17, 15. Och så läser vi vers 7 där. Lukas kapitel 15 och så läser vi vers 7. För där ser vi Guds hjärtas inställning mot oss. Hur stor betydelse detta har för Gud. Till trots för att det har så lite betydelse för mig. Vad står det här? Jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Vi tillhör en himmelsk Gud och Fader som ser dig. Det går inte att fatta det här. Vi är 7 eller 8 miljarder människor. Jag vet inte hur många vi är. Men det är dig han ser. Du som sitter här ser han. Och han gläds över att du har tagit emot Jesus. Har du förstått det? Just i denna stund så jublar Gud och änglarna över att du har tagit emot hans frälsning. Det är verkligheten. Det är verkligheten. Men det finns också en annan verklighet som vi ska titta på. Nu har vi ju firat påsk. Och i Lukas kapitel 19 då läser vi från vers 28 om Jesu intåg i Jerusalem. Det blev ju som en lite, så att säga, missförstått föreställning. Jesus, han visste vad han skulle göra när han red in till Jerusalem. Men judarna hade inte förstått vad han skulle göra. De trodde att nu kommer det en mäktig person som ska kicka romarna så att vi nu ska få vår herre i eget hus, så att säga. Och så finns det ett avsnitt som börjar i vers 41 som bär överskriften Jesus gråter över Jerusalem. Och jag läser från vers 41. När Jesus kom närmare och såg staden brast han i gråt över den och sade: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. När jag ser på min granne hemma i Ljungbyn och jag läser i min bibel att den som inte har sonen har inte livet. Så tänker jag, ja, men det är väl nästan naturligt att en viss procentdel inte vill ha med Jesus att göra. Men när Jesus, han tänker på min granne, så gråter han. Och så tänker han, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Nu är det dolt för dina ögon. Jesus, han fattar den verkligheten som jag inte fattar. Han ser vad det innebär. Och så gråter han. Det är lätt att man kan bli imponerad över folk som liksom till det yttre klarar sig bra. Jag satt och fantiserade en dag hemma när jag hade varit på internet och läst om och sett video om Tesla. Det är en, jag vet inte, det kanske någon som är bilintresserad som känner till Tesla. En man som heter Elon Musk i USA som har kommit igång med att producera elbilar. Och det verkar som att den här gången så lyckas han få hål igenom och det kommer att bli av. Utveckling av elbilar rullar på högsta växel och det är imponerande att se. Elon Musk, han är en av de få amerikanerna som har mer än ett företag som har en omsättning eller har värderats på aktiemarknaden till mer än 1 miljard amerikanska dollars. Det är så imponerande. Tesla Motors, det är ena delen, och SpaceX, det är andra delen han driver. Han är en av de främste. Han är en av de som man skriver om i de här stora tidningar inom teknik och innovation. Och jag har lätt för att bli väldigt duperad av denna man. Och så såg jag på internet en video där han blir intervjuad av en dansk journalist. Och så sitter jag och fantiserar. Tänk om det var mig som fick ha intervju med denna industrins världsstjärna, Elon Musk. Jag skulle vara stolt. Vad gjorde du igår? Jo, jag hade intervju med Elon Musk. Hade du hittat på några bra frågor? Ja. Det hade jag. Jag frågade, hur har du det med Jesus? Hur har du det med Jesus? Elon Musk. Den svenska konung. Den danska drottning. Den amerikanska presidenten. Och världens rikaste man Bill Gates. De behöver ett möte med den heliga guden. De behöver se den verkligheten som Gud ser. De behöver ständigt ha samma sak för öga som Gud har för öga. Du måste in i ett personligt möte så du ser vem du är. Och så måste du låta Gud göra sitt verk i ditt hjärta. Sänka dig i tron på Jesus Kristus som försonar för din synd. Vi kanske alla känner någon som inte är i tron. Vi har heller någon bekant eller någon vän som vi tycker väldigt mycket om. Som ej är i tron. Som ej följer Jesus. Jag tror det är sunt för oss som kristna. När vi läser om förtappelsens verklighet. Att vi då tänker in en person i den här verkligheten. Så det är blott glädjen över att jag får höra Jesus tillväxa i hjärtat. Men att också oron i mitt hjärta över folk i min omgivning som inte känner Jesus. Att vi alla börjar slappna av. Och tänker det är väl inte så viktigt. Roland Veljvar, han har en bibelkrets i Mariakyrkan varannan tisdag. Eller var fjärde tisdag. Jag har också var fjärde tisdag. Så varannan tisdag så finns det bibelgrupp där. Och så har det Roland varannan gång och jag varannan gång. Och för några år sedan så var det med en kvinna där. Och Roland han hade fått något hinder så han frågade, kan du ha bibelstudie? Och jag minns inte vilken text det var vi skulle dela med varandra vid det tillfället. Men jag minns att det var en text som klart talade om lagen. Guds vrede och Guds dom. Och då får vi ju tala, samtala med varandra om att Gud han är en Gud som har en vrede. Över synden som beskrivs i Bibeln som en förtärande eld. Och så hade jag förberett mig och gick igenom den här texten. Och så på något tidspunkt så säger hon, vet du, nu får du faktiskt lägga av. Jag är så spyless på allt detta prat om synd. Är det inte tanken att det ska vara upplyftande och härligt att vara en kristen? Ska inte vi få sända frid i hjärtat över att höra Jesus till? Jo, det ska vi. Du får sända frid i ditt hjärta därför att han har gjort allt för dig. Men du måste också be till Gud om att han aldrig ska ta bort oron i ditt hjärta över förtappelsens verklighet. Gud har inte lovat oss att om du tar emot Jesus då kommer det att glida som smort i olja resten av ditt liv. Då är ditt ans liv bara förknippat med glädje och jubel över att du får höra Jesus till. Nej. Det finns en oro som måste finnas i den kristnas hjärta. Och den fanns också i Paulus hjärta. Nu bläddrar vi till Romarbrevet och läser där i kapitel 9. Om den oro som Paulus han har i sitt hjärta. Han sände till den oro. Och han beskriver det nästan på ett sätt så att man tänker, ja, nu brer du väl på lite extra för liksom att få effekt. Nej, säger Paulus. Och så inleder han där i vers 1 med tre gånger att bekräfta att jag svamlar inte. Han säger så här, jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betyger det också. I den heliga ande. Vad är det som bekräftas tre gånger? Jo, jag har en stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Det är vers 2. Jag har en stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Och läser man vidare så förstår man att sorgen handlar om själar som ska fördömas på den yttersta dagen är den heliga guden. Hur står det till med mig? Har jag en stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta? Jag skulle önska att jag hade det. Men jag kan inte tala sanningen i Kristus och säga att jag inte ljuger. Och med mitt samvete och den heliga ande bevittna att jag har det. Tvärt emot. Jag är likgiltig. Jag behöver läsa om detta. Och be Gud om. Lägg denna sorg in i mitt hjärta. Så jag förstår helt och fullt vad det gäller. Gud, låt det inte bli till tårar teori. Som jag snabbt liksom borstar av mig. När jag har hört det. Utan sänk det ner i mitt hjärta. Vad är då frälsningsvägen? Vi ska bläddra till Psaltaren och läsa ur Psaltaren 40. Vers 2-4. Och det finns ju beskriven på så många olika sätt. Harry, han var in på Jesaja 53, där står det också väldigt tydligt hur frälsningsvägen går till. Jag väljer ett annat bibelord här, Psaltaren 40, vers 2-4. Och så när vi läser det här så ska du sitta och tänka, vad är det jag gör? När det gäller frälsning, vad är det jag ska bidra med när Gud han ska frälsa mig? Det är en klurig fråga det här, det är en trickfråga det här. Jag väntade ivrigt på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta och de skall få trösta på Herren. Har du hunnit tänka? Vad är det du och jag vi gör när det gäller frälsningen? Ingenting. Ingenting. Han går ut i träsket och så river han dig upp. Han lyfter dig med sin starka arm. Han ställer mina fötter på en klippa. Han gör mina steg fasta. Till och med lovsången över. Att jag får höra Jesus till är någonting som Gud lägger i min mun. Han lade i min mun en ny sång. En lovsång till vår Gud. Gud verkar tron i hjärtat. Jag har sett en tavla. Och jag vet inte, det kanske sitter någon från Bodens Fridsförbund som har hört att jag har nämnt det här för. Jag har sett en tavla. Som hade fått en titel. Konstnären, han kallade tavlan Frälsning. Det var en väldigt vacker tavla. Duktigt hantverk var det. Den här konstnären, han var väldigt skicklig på att måla det här motivet. Duktigt utfört. Motivet, det var ett sånt här vatten eller träsk. Når vatten som liksom, det var strömt vatten. Det flöder der som igenom. Och så ute mitt i vattnet så ser man en människa som i vild panik kämpa för att inte drunkna. För att inte sjunka ner i det här djupa dun. Och så ser man att hans hand är sträckt mot en grov gren. För det står nämligen planterat i ett träd där på kanten. Och trädet har sin krona ut över vattnet och en gren hänger ner. Och man kan som liksom leva sig in i den här bilden och förstå att det nästa som kommer att hända om 10 sekunder. Om det var en film och inte en tavla, så skulle jag få se den här mannen gripa tag i grenen och med all kraft dra sig själv i säkerhet. Och så tittade jag på den här tavlan och så tänkte jag, det var den mest eländiga tavlan jag någonsin i mitt liv har sett. Och den bär namnet frälsning. Det är ju inte så det går till. Det är ju inte mig som sträcker ut min arm. Här står det att det är han som böjer sig till mig. Han hör mitt rop. Han drar mig upp. Han ställer mina fötter på en klippa. Han gör mina steg fasta. Han lägger i min mun en ny sång. Det är Gud som gör i sin stora nåd sitt verk i våra hjärtan till tro. Det är Guds initiativ. Det är inte mitt initiativ. Ja, tänker jag då. Men jag vill ju så hemskt gärna göra någonting. Finns det ingenting som jag kan göra? Nej, säger Gud. Inte när det gäller din själs frälsning. Du har ingenting hos dig som jag kan använda som byggstenar för att du ska bli frälst. Men du kan knäppa dina händer och be att jag ska frälsa dig. Du kan knäppa dina händer och be att jag ska frälsa dig. Vi blättar fram i Nya Testamentet igen och klockan går. Vi ska gå till Matteus och läsa där i kapitel 9. Om vad Jesus han säger. Ett avsnitt som apropå morgondagens tema bär överskriften som far utan herre. Och så läser vi från vers 37. Matteus kapitel 9, vers 37. Och han sa det till sina lärjungar. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det är Jesus som talar här. Och så säger han, skörden är ju stor. Men arbetarna, de är få. Och då tänker jag ju, rationell som jag är. Ja, men då måste vi ju dra igång på en gång. Det är mycket arbete och vi är få folk till att utföra det arbete. Så nu gäller det att nu ska vi fokusera. Nu ska vi jobba hårt. Nu ska vi planera. Nu ska vi strukturera. Och nu ska vi använda förnuftet och allt det här. Nu ska vi gasa på full kraft. Eller hur? Nej. Jesus han säger, det är mycket jobb. Och det är väldigt få som kan hjälpa till. Så därför ska ni be. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jag har funderat på varför jag ber så lite som jag gör. Vi har en liten bok hemma. Ett litet häfte. Och i den boken så skriver vi in namn på folk som vi vet behöver förbön eller tackeämnen också. Den här personen har blivit frisk den 20 maj, ska jag fara hem till Danmark. Jag har en kompis som är 1 år äldre än mig som fick konstaterat leukemi för ungefär 1 år sedan. Och han fick veta av läkaren och han frågade rakt på sak, se hur det står till. Ja, säger doktorn, om jag var dig då skulle jag se till och liksom ta kontakt med familj och vänner så snabbt som det bara går. Antagligen så har du mindre än 3 månader kvar att leva på denna jord. Jag var helt övertygad om när jag pratade med Christian då att jag kommer att få fara hem på begravning. Min kompis begravning. Men han är friskförklarad nu. Och läkarna de fattar ingenting. Det är så härligt. Han kom in och skulle gå på kontroll och så tog de ett blodprov. Och så sa de till Christian, någonting är fel, vi måste göra ett nytt prov. För ditt prov visar 0,0. Och det ska åtminstone visa någonting. Det måste finnas något värde som vi kan mäta. Det här, någonting har blivit fel, vi gör ett nytt prov. Sprutar i armen på han och så in på lappet med ett nytt blodprov. Och ett par dagar senare så blir han igen kallad in på hospitalet. Nu ska du få veta, är du frisk eller är du inte frisk? Och så säger doktorn samma sak igen. Ditt värde är 0,0. Jag är inte doktor så jag vet inte. Jag vet att det är någonting som heter PSA. Om det är prostatacancer. Det finns något liknande värde man kan mäta i blodet om det är leukemi. Men det ska vara någonting. Även friska personer, sa doktorn, visar någonting. Men du visar 0,0. Det är konstigt det här. Nej, säger Christian, det är inte alls konstigt. Jag vet varför jag är frisk. Det finns hundratals människor som har knäppt händerna och bett för mig. Därför har jag blivit frisk. Det är Guds nåd att jag är frisk, att jag lever idag. Ja, säger doktorn, du får tro precis vad du vill. Jag förstår ingenting. Tänk vad härligt. Gud griper in. Gud han hör bön. Helmer han sitter här idag, Björkskog. Och vi omgås en del. Och för 2 gånger sedan tror jag det var när Helmer senast var förbi hem till oss. Då hade jag precis fått veta en härlig historia. En verklig historia. Om hur Gud han hör bön. Och jag var så uppfylld av det här och så glad över att här var det en syndare som hade fått nåd till bättring. En som verkligen höll på och fördärva sig själv totalt. Djupare dönd har jag knappt jag har hört talas om. En ung man som heter Martin. Jag känner inte själv han. Men jag har fått veta genom en dansk kompis. Han satt. Antagligen måste det ha varit i början på 80-talet. När han var 7 år gammal i en buske i sin hemstad Aalborg i Norrjylland. Och grät. Och så kommer det en kvinna förbi. Och ser Martin som sitter där i busken och gråter. Så stannar hon upp och så säger hon, varför gråter du? Jo, säger Martin. Det är ingen som älskar mig. Jag önskar att dö. Det är ingen som älskar mig. Jag önskar att dö. Och så kan man tänka, ja men en 7-åring han kanske inte förstår vad det är han säger. Men efter en stund så förstår hon, han är ju faktiskt djupt olycklig och deprimerad, denna pojken. Hon säger till Martin att Jag kan inte göra någonting åt din situation. Jag kan inte det. Men jag är kristen. Det kanske inte låter så mycket det här, men jag lovar dig att jag ska be för dig. Och så börjar hon be. Och jag har tänkt på att det måste verkligen ha varit tungt för denna kvinnan att be för Martin. För hon fick bevittna, eftersom att de bodde på samma gata, hur Martin han växte upp och kom in i en kriminell löpbana. På ett tidspunkt så var han med i rockergruppen Banditos. Men han blev utslängt från Banditos därför att han var för våldsam. Han var för våldsam. Banditos hade svårt att hantera en så aggressiv person som Martin. 14 eller 15 gånger har han suttit i fängelse. Från det att han var 7 år och så fram till han omvände sig har han suttit i fängelse mer än hälften av sitt liv. Allt detta, det har den här kvinnan hemma i Aalborg bevittnat. Allt imens hon varje dag har bett: Gud, låt denna Martin få se att han är älskad av dig. Låt han komma in i ett möte med dig. Låt han få ta emot Jesus i sitt hjärta. Och ju mer hon bad, ju värre såg det ut att det blir. Så för 3 år sedan så får han sin 14:e eller 15:e våldsdom. Och så sitter han i fängelse. Han har bett om att få ingå i ett program, behandlingsprogram. När det inte längre finns någon utväg så finns det ett program. Där kan man skicka de värsta kriminella våldsförbrytare, så som Martin. Men som psykologen skrev i papprarna, Martin är utom pedagogisk räckvidd. Han är så förstörd uppe i skallen så det är inte lönt att vi satsar på honom. Det är bättre att ni sätter honom i isolationscell så han inte skadar de andra där i fängelset. Så då gjorde de det. Och där inne, där låg en bibel. Det finns inte så mycket att göra när man sitter i isolationsfängslet. Så Martin han öppnar bibeln. Och så börjar han läsa från perm till perm. Och plötsligt så bär det frukt. Gud hör efter 27 år denna kvinnans förbön för Martin. Och öppnar ordet för honom där som han sitter i sin isolationscell. Och han läser och han läser. Han skulle sitta isolerad en vecka. Men när tiden har gått ut så frågar han: är det möjligt att förlänga? Det är så härligt här inne. Det är knäppt tyst. Det finns ingenting som stör mig här. Här kan jag sitta och läsa. Läsa vadå? Jo, men jag läser ju i Bibeln, säger Martin. Jag har upptäckt att här i Bibeln så finns det en person som heter Jesus. Och han frälser ifrån all synd. Och så tänker fängelsepersonalen: nu hamnar han väl snart i spänntröjan på psykiatrisk avdelning. Nu har det slagit slint i skallen på honom. Men de låter han sitta. Han önskar att sitta isolerad ytterligare en vecka. Så det gör han. Och fängelsevakten kommer flera gånger per dag och säger: nu är det rast om du vill. Så finns det möjlighet att du kan gå ut i fängelsegården och sträcka på benen. Nej tack, säger Martin. Jag är mitt i Kolosserbrevet här. Tänk vilken förvandling in i en människas liv. Han kom ut från fängelset och så sa han: ha det gott, till fängelsepersonalen. Vi kommer aldrig att träffas igen. Nej, precis, tänkte fängelsevakten. Det dröjer väl ett halvår så är du här igen. Och med tanke på Martins drogmissbruk så borde det ju sluta illa. Men nu, utan behandling, annan än den behandling, den effekten det har på en människa att få ett möte med den levande Guden. Och det han kan verka in i hjärtat på en människa. Så är Martin drogfri. Han har inte begått ny kriminalitet. Och nu i januari så gick hans största önske i uppfyllelse att han fick starta som elev på bibelskolan. Nu är han inte våldsförbrytare i fängelse. Nu är han en kristen bror som sitter på skolbänken för att lära sig mer om denna Jesus som han har fått in i sitt hjärta. Tänk vad härligt. Ja, tiden går. Jag tror att vi sätter punkt där. Och så ger vi Gud all tack och ära. Jag har lovat att jag ska avsluta med en bön här. Så nu vill vi ännu en gång knäppa händerna och be tillsammans. Så tackar vi dig, vår Gud, och för i himmelen att det är sant. Att du har frälst oss. Det är sant det som vi sjunger i en psalm. Jesus för världen givit sitt liv. Öppna dig ögon, Herre, med giv. Det ber vi dig om nu. Du, Jesus, har gjort allting väl. Det priset som du har betalat med ditt blod. Det räcker som soning för hela världens synd. Och då ber vi dig om, Gud, att du vill öppna våra ögon så vi ser det. Så att kunskapen i hjärnan förvandlas till en levande tro i hjärtat. Vid din kraft, du kan göra det. Vi ber om att vi aldrig må blunda för förtappelsens verklighet. Utan vi ber om att du vill lägga en nöd och en sorg in i våra hjärtan över att det finns människor som inte vill ta emot den frälsning som du vid Kristus vill erbjuda. Vi ber om att inte vi ska gå ut och frälsa, men att du vill använda oss på det viset som du ser är bäst. Som utmjuka redskap i din hand. Gör oss villiga att vandra den vägen du vill att vi ska gå. Välsigna oss i arbetet. Ge oss kraft och mod, insikt, styrka, uthållighet. Och låt oss förstå att bönen är stark. Det finns en välsignelse i bönen som vi inte har förstått. Vi ber om att du vill välsigna Luleå och Bodens fritidsförbund. Vi ber om att vi må leva våra liv så som jag också hörde Harry beskrev det. Som den bibel. Att våra liv må vara den bibel som de icke troende har. Att det må stråla om oss att vi äger Kristus och tron på honom. Hjälp oss att leva så som det är din vilja. Bevar du oss på vägen hem. Vi ber om att ingen må falla. Bevarar du oss på vägen hem. Amen.
Efter den här gudstjänsten så blir det servering Hit är alla välkomna. Och imorgon så är det gudstjänst med nattvard klockan 11 i Örnäsets kyrka. Och sen fortsätter vi här klockan 13 och 16 med gudstjänst. Och så är det matservering däremellan. Under slutsalmen så ger vi tillfälle att ge en gåva till mötesomkostnaderna. Och vi sjunger salmen 447. 447. Bliv kvar hos mig, se dagens sluten är. Sen hade visst Stefan någon informationspunkt också. Nej, du kan ta den efter salmen. 447. Bliv kvar hos mig.